Syftet med den här samlingen är att vi ska läsa Bibeln. Så har du ingen Bibel så får du ta och snylta på grannens Bibel. Har inte grannen någon Bibel heller så kanske ni kan ägna tiden åt att, att göra något annat. Rulla med tömmarna eller himla med ögonen eller någonting. Vi slår upp i Haggais bok. Haggai ligger i Gamla testamentet. Väldigt, väldigt långt bak. Väldigt nära Nya testamentet. Är det någon som har läst hela Haggais bok den senaste tiden, senaste året? Upp med en hand eller ett finger. Vad är någon av? Bra. Är det någon som vet ungefär när den här boken skrevs eller när det här utspelade sig? Ungefär när, ni kan tjuvtitta lite. Sara. Ja, jättebra. Tror ni att han var under 50 eller över 50? Haggai? Över 50, ja. Zakaria, han var en ung kille. Han var samtida. Och det är i profetboken efteråt. Zakaria var en ung profet. Haggai var en äldre profet. Och det var så här att det här templet hade börjat byggas. Och man hade startat upp det. Men bygget kom av sig. Och man hade belagt grunden och så här. Men det hände någonting. Så det ni ska göra nu är att ni ska läsa hela första kapitlet. Och i det här första kapitlet så ska ni skriva upp fem saker som har med att bygga Herrens hus att göra. Och det är liksom inte fem fakta. Det här är att ni ska tänka själva. Och det finns sex stycken vänner när det gäller att skaffa sig kunskap. Ni vet, Rudyard Kipling, han kallade dem för sina medarbetare. Vet ni vilka de är? Ni vet, han som skrev Djungelboken. Har ni sett Djungelboken eller? Senaste versionen kanske ni har sett. Jag har sett den gamla. De här vännerna är väldigt bra att ha. Jag säger vad den första heter så kan ni räkna ut själv. Den första heter vem? Vad heter den andra då? Vad? Vi tar vad, va? Sen mer. När? Hur var med också, inte Aron och hur utan hur, frågan hur? Varför? Vad? Var? När? Hur? Varför, vem? Var det sex stycken eller? Ja, ungefär. Så de använder de här vännerna nu när du studerar. Fråga efter vem. Vem handlar de här? Vem skrev? Till vilka skrevs det? Vad? Vad handlar texten om? Var? Var utspelade sig? Var är vi någonstans? När? Vilken tidpunkt är vi? Det står säkert i noterna, men jag kan säga att det är ungefär 500 år före Jesu födelse. Hur? Vad är det som händer? Och varför inte varför? Varför skrevs det här till oss? Det här är väldigt, väldigt enkelt och väldigt viktigt att ha med de här vännerna för att skaffa sig kunskap. Så, nu har ni 7 minuter på er. Vill ni jobba individuellt så gör ni det, då är det ingen som stör er. Vill ni jobba med andra så blir det väldigt mycket trevligare. Och ni kan snylta lite på deras kunskap. Eller bara sitta och hoppas att den här tiden är över så fort som möjligt. Bra, kör på. Och nu tar Bibel, sätt dig bredvid någon som har Bibel. Bara, vi börjar med bara kapitel 1. Och skulle du klara av kapitel 2 och Zakaria och resten av Bibeln så är det ju otroligt. Ja, förlåt. När ni, just det. Det ni ska göra är ni ska läsa första kapitlet. Och så ska ni ställa frågor i texten. Så ni ska skriva upp. Visst var det fem saker som handlar om bygget. Och för att ni ska få fram de här fem sakerna så ställer ni frågorna. Vem, vad, varför, när, hur, vem. Har ni inte gjort det här förut så kan det vara lite svårt. Men jag tror att många har ändå testat på det här. 5 minuter kvar. Yes. Jag ser här. Vilka ni skriver vem/vilka, för på engelska who blir både vem och vilka det är, så det handlar inte bara om en där. Okej, tiden är i alla fall inne. Ni får landa där. Nu har ni tänkt till lite själva. Så när är det här? Vilket år är det? Det andra är. Det var inte så lätt att ta reda på, eller? Mm. Jag har fått ett bud här. 538, det var faktiskt då som de fick påbudet att börja bygga. Så då började det, men så stannade det av. Och det är det här som händer då, att Gud kallar oss att bygga sin församling. När händer det för oss? Egentligen är det väl Jesus som säger det från början: jag ska bygga min församling, eller hur? Så det har ju hänt. Håller ni med om att det har stannat av på många platser? Ja. Men Gud, han ger sig aldrig. För det Jesus har kommit för, det är också att bygga församling. Han har gett sitt liv för oss, och så ska vi vara med och bygga hans församling, hans kyrka. Så även om det rasar och kyrkan krymper eller har dåliga tider eller kristider, så ger sig Gud aldrig. Och hans ande är alltid på. Så det är så speciellt. Även om Guds ande kan säga nu ska du vila dig, så säger inte Guds ande nu ska du bli gömmen och bli som alla andra. Det kommer aldrig Guds ande att säga. Guds ande kommer heller aldrig att ta emot massa ursäkter. För du vet att Gud, han känner ju oss. Så ursäkterna håller inte inför honom. Och det som händer här är ju att de har fått en ursäkt. Och det är att tiden är inte inne. Och förmodligen var den här profetien att 70 år efter fångenskapen så ska liksom allting här bli upprättat och templet och allting. Och det har inte gått 70 år än. Så de tyckte tiden är ju inte inne. Men tiden var inne för något annat, tyckte de. Vad var det för någonting? Hade någon med den punkten? Ja, bygga sitt eget. Så när jag sitter och tänker på det här, och jag har ju vetat om det här temat ganska så länge, så har jag ju hela våran terrass full med panel. Det är så mycket panel. Vi ska bygga en terrass. Och tycker att det är lite lustigt, för att när jag skulle välkomna. Ni kommer mitt ibland Rudyard Kiplings 6 vänner. Och då kommer jag till en kyrka och jag ska ha en tjänst i Vetlanda, och så ska jag predika, och första budskapet jag får var det här. Och så predikar jag så här: tiden har inte kommit, säger ni, att återbygga upp Herrens hus. Är då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? Då är man ganska så kaxig som en ny predikant. Det var bara det att den mest kända medlemmen i församlingen och med i styrelsen, han höll just då på att panela sitt hus. Och som väl var visste jag inte det. Och jag hade liksom målat upp det här precis hur man liksom inte hinner med evangelisation och församlingens tältmöten, för man håller ju på att panela sitt eget hus. Och precis det här hade hänt honom. Nu hade han sån humor, så han kom ju fram till mig och skrattade och sa: precis så här var det. Jag tänkte, jag kan inte gå på de här första mötena, jag kanske går på söndagens möte. Och så säger jag detta då liksom i första samlingen, och så tänker jag, jag får gå med. Och det här träffade mig igen, för att det blir så lätt att man blir så upptagen av sitt eget liv, av sina egna bekymmer, så man glömmer det som är Herrens hus. Och Gud kommer aldrig att ta emot några ursäkter för en felprioritering. Och när Jesus säger sök först Guds rike, så ska ni få allt det andra, så handlar inte det om lagiskhet. Det handlar om att prioritera rätt i sitt liv. Förstår ni? För annars så är det en väldigt vanlig ursäkt. Att så fort man ska göra någonting, då är det lagiskt. Jag förstår inte var du fått det ifrån. Alltså man tar bort det som är Herrens bud och Herrens befallningar, så kallar man det lagiskhet för att ursäkta sin lathet eller sin olydnad. Kommer aldrig att behaga Gud någon gång. Det är mycket bättre att ödmjuka sig själv och säga: Gud, jag vill söka dig först, ditt rike först, ditt hus. Sen finns det, ska jag lägga panel på mitt eget någon gång, men det får inte komma i första hand. Så här är en väldigt viktig och radikal start som den här äldre profeten gör. 520 är årtalet. Det står ju inte precis här, då får man ta hjälp av lite andra böcker och historieböcker och fotnoter och sådär då. Så 520 var när. Och så fortsätter vi. Vem, vilka handlar det här om? Vilket folk är det, David? Ja. Hur många var de, tror ni? Ja. Nej, förlåt, David, han sa Israels kvarleva, the remnant of Israel. Det är alltså den lilla gruppen som var kvar då, de som hade liksom fick kallelsen 538, precis som Sara så riktigt sa. De hade börjat bra, men så stannade det av. Är det någon som vet hur många år det stannade av? När man inte gjorde någonting. 16 år, ja. Det kan ju verka som att det är inte så lång tid, men det var Gud hade ju sagt någonting och de var olydiga. Och då hade de den här ursäkten att det finns andra saker som är då är viktigare. Yes, vilka handlade mer om? Vilka är huvudpersonerna? Förutom Zerubbabel, ja. Och Josua. Är det någon som vet vem Zerubbabel var? Om vi tar på vem. Var han en vanlig snubbe? Historielös, random. Han var ståthållare eller guvernör och sådär. Vet ni vem han var släkt med? Intressant kan vara att se i Matteus att han är med i Jesus släkttavla. Hans farfar var kung. Hans farfar hette Jojakin. Och hans farfar, kung Jojakin, blev faktiskt förkastad. Han var olydig mot Gud. Och Zerubbabel, barnbarnet, tar emot kallelsen. Han är inte kung. Han har ingen armé. Han är ståthållare, är en ganska så enkel man. Men han tar till sig samma kallelse som var för honom och hans släkt. Att vara en ledare i Israel. Så de var ända ifrån från urminnes tider, skulle jag sagt. Men det kan väl vara eftersom Abraham kom från ur. Så det här är, man kan tänka att det är oviktigt. Men tänk att Zerubbabel, han är med i Jesu släkttavla. Från honom kommer Josef. Som var Marias man. Ja. Så vem är också viktigt och vilka? Vi fortsätter. Vad var det man skulle bygga för någonting? Och vad kallades templet för? Herrens hus. Och det är likadant idag. Huset, Herrens hus och templet, det är samma. Så vi bygger ett Herrens hus. Fråga här. Vad är det de inte förstår? Orkar inte Alireza översätta? Said kanske? Säg att det gäller Herrens hus. Ja. Och Guds tempel. Profeten heter Haggai. Och år 520. Men då har ni förstått tillräckligt. Ja. Det är jättebra. Jag förstår att det är jättesvårt. Vi förklarar lite sen. Ja. Vi tar en extra kurs sen. Nu vill jag veta hur många skrev 5 punkter. En. Hur många skrev 4 punkter? Hur många skrev någon punkt överhuvudtaget? Ni hann inte med några punkter. Ni hann bara med de 6 vännerna, eller hur? 6 punkter. Ja, det är bra. Då fick ni med. Ja, vi fortsätter. Varför var det så viktigt? Nu tar vi varför. Varför var det så viktigt att man byggde upp Herrens hus? Vilken speciell orsak var det? Säg det igen. Hans hus låg i ruiner. Precis. Hör ni vad han sa? David sa för att de ska förhärliga Gud. För just nu precis som Maria sa, så låg huset i ruiner. Så nu frågar sig, vem har mest intresse av att bygga Guds församling? Är det pastorerna eller medlemmarna eller Gud? Det var ganska så enkelt, va? Ja. Därför att när huset ligger i ruiner och vi är i ruiner och vi är nedbrutna, modlösa, avfälliga eller gömma, så är det i Guds intresse att väcka upp oss. Och det är för att Gud ska bli förhärligad. Så även om vi tycker att det handlar mycket om oss, så är vi mera bärare av härligheten. Vi är byggare i hans församling. Men det handlar hela tiden om Gud och hans hus. Så när din relation är bra med Gud, så blir du en del av hans hus och du blir en del av hans härlighet. Annars så blir du en del av ruinen. Och det tror jag inte du vill. Så Guds kallelse är inte att vi ska vara kvar bland ruinerna. Det är djävulens plan att församlingen ska vara kvar i ruiner och att vi inte ska kunna förhärliga Gud. Så det är alltid Guds plan att bli förhärligad. Sen så står det lite senare så här: ni sår mycket men skördar lite, ni äter men blir inte mätta, ni dricker men släcker inte törsten, ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Jag tror att det känner många igen. Eller hur? Min pappa, han brukade säga så här, både på skoj och allvar, att när han gifte sig så slog Oskar ner i hans plånbok. Och någon kanske kan säga så, att så är det när man får barn också, även om man får barnbidrag. Att det kan vara som att hela livet är som att någonting har gjort sönder min plånbok. Men det finns också någonting som säger att när man lever i beroende av Gud, så kan man vara hur fattig som helst samtidigt som man är hur rik som helst. När man är utgivande och ger mycket, så känner man sig rik fast man kanske inte har så mycket. Men det han talar, de här profeten, är väldigt profetiskt. De arbetade, de slet, de försökte få inkomst, de försökte bygga sitt hus, men det var precis som att det blev ingenting över. Det blev bara ett stort hål. Och så meningslöst blir livet, hur mycket kristna vi än kallar oss, hur mycket vi än ropar våra böner och har våra religiösa ceremonier. Om vi inte söker hans rike först, så blir det blir tomt på något sätt. Så det här, jag tycker att den är väldigt radikal. Haggai och Bolsa, det är två intensiva kapitel där han bara kör på. Sara. Det tycker jag var jätte. Vi har den svenska. Ska vi ta den svenska översättningen? Hugg i. Kan vi försöka bränna? Jag ska sammanfatta det lite här. Kristine säger här att det handlar inte bara om att förhärliga Gud, utan också om den andliga principen att när vi söker Guds rike först, så blir det ett flöde. Och det fungerar så. Det fungerar i det gamla testamentet och det fungerar i det nya testamentet. Så det fungerar liksom i all tid. Så det handlar inte om nåden och lagen, utan det handlar om en princip som fungerar i alla tider. Men så säger också profeten så här i vers 7: lägg märke till hur det går för er. Ungefär som att han säger: gör en utvärdering av era liv. Hur har det gått hittills? Och så ska ni fatta själva att ni behöver tänka annorlunda, göra omprioriteringar. För det finns en kallelse ifrån himlen som aldrig kommer att ta slut. En del säger att om man är väldigt bra på ursäkter, men man oftast väldigt dålig på andra saker. För då liksom blir det ursäkter när man är bra på bara. Så behöver man inte liksom göra så mycket annat. En del är så tränade i ursäkter att man aldrig blir tränade i att följa Gud. Så om du kommer på dig själv med att du är tränad med ursäkter, så vänd om ifrån dem. För de kommer inte hjälpa dig. De kommer inte hjälpa dina barn. Kommer inte hjälpa din omgivning. Men att bekänna sin synd, sin skuld, eller sin gömhet, eller sin brist på överlåtelse, det är mycket bättre. Att säga: Gud, från och med den här dagen vill jag söka dig först och ditt rike först. Och Guds rike är ju hans herravälde. Så det handlar inte bara om att man söker himlen som en plats eller position någonstans, utan Guds rike är hans ledarskap. Och frukten av hans ledarskap i våra liv, Det är rättfärdighet. Och det är frid. Och det är glädje. Så om du inte riktigt visste vad det var du skulle söka när du skulle söka Guds rike först, så handlar det om att söka hans ledarskap, hans herravälde och den frukten, frid, rättfärdighet och glädje först. Det är inget negativt, eller hur? Det är bättre än lite panel. Och så säger Herren då: gå upp till bergen och hämta trävirke. För att vi behöver bränsle, vi behöver byggmaterial för att kunna tjäna Gud. Att tjäna Gud är liksom inte bara att liksom man går upp på morgonen och så gör man vad man känner för och bara tjäna Gud random. Att tjäna Gud och bygga upp församlingen krävs förberedelse. Man fick gå upp till bergen. Man fick såga ner utan motorsågar, stora sedrar eller vad man nu använde. Och så såga ner dem. Man liksom fick hugga av grenarna. Man fick göra virke. Det tog lång tid. Det var ett hårt arbete. Och bygg upp mitt hus, säger Herren. Och så kommer det igen. Vad är syftet då? Varför? Varför är precis... Och jag ska glädja mig över det, säger Herren. Och då tänker man, gläder sig Gud över kyrkor och tempelbyggnader? Ja, på ett sätt. Men det är ju vi som är Herrens tempel. Och ni vet hur profeten säger att Herren din Gud borde en hjälte som kan frälsa. Det står i profeten Sefania om den underbara glädjen som Gud har över oss. Han gläder sig över oss. Han tiger stilla och han gläder sig över oss. Men då handlar det också om att vi prioriterar rätt i våra liv. Så jag tror att vi vill göra Gud glad. Nu går inte han omkring och är deprimerad. Han hittar alltid någonting att glädjas över. Men vi vill att han ska vara glad över våra liv. Att vi är hans församling. Och då handlar det om att vi är med och bygger upp Herrens hus. Så nu undrar någon gång: varför ska jag bygga Herrens hus? Varför ska jag tjäna Gud? Varför ska jag göra det? Största syftet handlar inte om dig. Och absolut inte om pastorn eller någon ledare. Utan handlar om att glädja Gud. Och så står det: ni väntade er mycket men det blev lite. När ni förde det hem det. Alltså det som deras egen ambition. Så blåser Gud bara bort det. Så du kan satsa på din egen ambition. Hela ditt liv. Och sen så. Eller så kan du satsa på Gud. Och det finns inte en storm i världen som kan ta bort det bygget. Det håller för evigt. Varför säger Herrens Sebaot? Herrens Sebaot, det var ingen lätt grej. Sebaot, vad betyder det på engelska? Det står the Lord of the Host eller någonting. Härskarornas Gud översätter man det med. Härskarornas Gud. Det betyder den Gud som leder en armé. Och det är Guds armé. Ni vet att när profeten, han liksom sover och tjänaren vaknar upp. Och så ser tjänaren: oj, här är det massor med liksom arméer runt omkring oss. Och han blir fruktansvärt rädd. Och profeterna bara tycker liksom: vad är det? Ser du inte? Herre, öppna hans ögon så att han ser, ber han för sin tjänare. Och då ser han att det finns en annan armé som är större och starkare. Ibland är det som en här som lägrar sig kring våra liv. Och vi vaknar till och vi tycker: hjälp, nu går det åt pipa där liksom. Hjälp oss Gud. Och man liksom klagar, men allting är värdelöst. Men så bara får vi öppnade ögon. Och så ser vi Guds armé. Härskarornas Gud. Han är större. Han leder en större armé som är starkare än fiendens attacker. Känner ni igen det här i era liv? Att plötsligt bara känner man att den är fruktan lägrar sig över oss. Och det är så mycket omständigheter som är negativa. Men det finns en som är större. Och det är härskarornas Gud. Halleluja. Jag vilar min röster. Och så står det så här: därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har bråttom var och en med sitt eget hus. Så de hade väldigt fart också när de byggde på det som de själva tyckte. Okej. Sen så står det så här i slutet här. Jag tror att vi hoppar ända till vers 12. Zerubabel, Sealtiels son och översteprästen Josua, Josadaks son, med hela kvarlevan av folket lyssnade till Herren sin Guds röst. Och till profeten Haggeis ord. eftersom Herren deras Gud hade sänt honom och folket fruktade Herren. I allt det vi gör, i allt vad bygge, Guds församlingsbygge, ska det som påverkas mest, det är att vi hör Herrens röst. Till varje församling säger Guds ande: hör, lyssna. Jesus säger: hör vad anden säger. Men det står också här: men lyssna också till profeten. Därför Gud, han sände sin tjänare med ett budskap för att uppmuntra dem att bygga. Om vi tappar det här perspektivet att lyssna på Gud och lyssna till profetians ord, lyssna till profetisk förkunnelse, så faller församlingen ihop som ett korthus. Tänk på att den första församlingen i Jerusalem byggdes upp av att de alla fylldes av den helige ande. Men det räckte inte med det. Det kom en profetisk förkunnelse av Petrus där han profeterade, citerade gamla testamentet och uppmanade dem till omvändelse. Det var en profetisk förkunnelse som inte bara var att allt är väl och allt är bra och Jesus är bra, utan vänd om från det här onda släktet, ändra på er, sök Gud, låt döpa er och så vidare. Och så började den första församlingen, den exploderade eller föddes fram efter den här förkunnelsen, när 3000 människor omvänder sig och döper sig. Och så står det sen i vers 13, då sa, eller förlåt, det står ju att deras Gud hade sänt honom och folket fruktade Herren. Detta är också någonting som återkommer. Och man säger så här om västvärldens kyrka: de saknar inte kunskap, saknar inte pengar, saknar inte lokaler, saknar inte nådegåvor, saknar inte duktiga sångare, saknar absolut inte duktiga kommunikatörer, men saknar gudsfruktan i sina liv. Man fruktar inte Gud, man har inte respekt för Gud, man hedrar inte Gud, man har ingen bävan inför hans närvaro, man tar ganska så lätt på hans närvaro. Men här handlar det om att man har en sann och rätt fruktan för Herren. Togs det här bort i Nya testamentet? Finns det något exempel på gudsfruktan i Nya testamentet när den första församlingen skapades? Vad tänker ni på? Vad tänker Anders på? Ananias och Safira, ja. När de ljuger för den helige ande ogenerat, så faller de döda ner en efter en. Alltså det, du förstår att det skapades fruktan. Men det står redan i Apostlagärningarna 2 om allt det här härliga som skedde. Då står det att fruktan kom över alla. Och det var inte rädsla för Gud på, som en straffande Gud på det sättet, utan en gudsfruktan, en helig respekt. Och vi kommer, jag hoppas det i alla fall, även i vår tid, även i västvärlden, även i Sverige och till och med i Göteborg, att få uppleva en sådan gudsfruktan så att vi bävar och undrar: hur ska jag kunna leva i den heliges närvaro? Och jag tror att det här kommer att rena församlingen och skapa respekt på ett nytt sätt. Men om vi tror att vi liksom på något sätt kan skippa den heliga tron, om ni förstår vad jag menar, och bara ha en tro där allting är bra och allting är lätt och härligt, så missar vi den helige guden. Och missar vi den helige guden, så missar vi en sån viktig del av hans karaktär. Och jag tror inte det är meningen. Och då, ta inte bort detta från era barn, ta inte bort detta från nyfrälsta, ta inte bort det från de som inte känner Gud, att Gud, han är bara kärlek. Alltså, i Guds kärlek finns det också en väldig respekt. Han är fortfarande helig. Det är som myntet, två sidor på samma mynt, på samma Gud. Och så står det sen, vers 13, då sa Haggai, Herrens sändebud, genom ett budskap från Herren till folket. Var det någonting som står många gånger i Bibeln? Jag är med er, säger Herren. Och Herren uppväckte iver hos Zerubabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevande folket, så att de började arbeta på Herren Sebaot, sin Guds hus, och så vidare. Så det är mycket som har hänt, men ännu har de inte fått den här ivern. Det som man brukar säga, att han är så brinnande, eller hon är så brinnande. Var kommer den ifrån? Den kommer ifrån Gud. Så det är ingenting som vi i vårt kött kan manipulera fram eller få fram. Den kommer ifrån Gud. Och Gud uppväckte ivern hos ståthållaren, som var den administrativa ledaren, som ledde strukturen och var liksom ledaren i samhället. Den politiska ledaren också, kan man säga, i ett gudfruktigt samhälle. I alla fall så skulle det vara det. Den ledande andliga ledaren, i överste prästen Joshua, han behövde bli ivrig igen. Han behövde bli tänd igen och känna, nu är det första prioritet liksom. Det är inte min terrass, eller det är inte liksom mitt liv, eller det är inte mina egna ambitioner, utan nu är det Herrens hus som gäller. Och dessutom i hela kvarlevan, alla som skulle vara med och bygga, det var Gud gjorde någonting i deras hjärta. I Esra likadant, så står det att den helige ande, Gud, var där och påverkade deras sinnen, så att de började arbeta på Herrens hus. Så jag tror att väckelsen börjar i Guds hus, eller med att vi bygger Guds hus. Man har försökt många gånger att få väckelse genom att vi går ut först och så tar vi in människor. Men vad i hela världen tar vi in dem i? Vad är det för ett dröckel? Ska vi ta in dem i ruinerna? Välkommen in i ruinerna. De kommer in i ruinerna, de försvinner ut lika snabbt. Men när vi bygger ett Herrens hus där hans härlighet flyttar in, och när han bor i oss och Gud glädjer sig över oss med lust, så blir det så för de första kristna. Man undrar, varför står det inte att de gick ut och knackade dörr? Varför står det att hela tiden blev människor frälsta? Varje dag blev människor frälsta. Vad var det som hände? Härligheten hade flyttat in. Den första församlingen ägde Guds härlighet och hans helighet, och varje dag blev människor frälsta. Vad var det som hände i den första församlingen? Det kommer i nästa stund. Vi ska få fortsätta med det, men inte just nu. Okej. Ni skrev ner lite punkter. Är det någon som vill säga lite vad ni har skrivit ner? Ni har 6 punkter. Ja. Har du rätt svar på allting? Ja. Fantastiskt. Är det någon som vill göra lite tillägg? Är vi redo för nästa läsning, så ska vi landa där snart. Ja. Nu går vi till Apostlagärningarna kapitel 2, och så läser vi där från vers 42 till vers 47. Och så återigen, och så kommer ni märka att det är många paralleller här. Och så frågar jag, hur byggdes den första församlingen upp? Vad, lyssna nu, vad gjorde folket? Vad gjorde Gud? 3 frågor, och det är liksom, de går ihop i varandra. Jag säger det igen, jag vet inte om du är med mig, Said. Hur byggdes den första församlingen upp? Vad gjorde folket, eller vilken respons gav folket? Vad gjorde de? Och vad gjorde Gud? Apostlagärningarna kapitel 2, vers 42 till 47. Det kan låta lite som 5 minuter, men låta lite med 5 minuter, men det kan vara en bra start. Är ni någorlunda klara? Hur byggdes den första församlingen upp? Nu är vi i Nya testamentet, och vi kommer att se många paralleller och många verkliga likheter och sånt som vi ska tänka på. Vi tar det första. Vi vill börja. Vad är det som nämns allra först i uppbyggnaden? Apostlarnas undervisning. Jag håller med, men jag ska upprepa. Jag bara väntar in. Mer. Om vi tar första, ja, vi tar det första då. Precis som David sa här, och Maria också. Ja, är så mycket. Men det som jag välkomnar Och välkommen. Välkommen hem, Rebecka. Extra mycket välkommen. Grattis till studenten. Carolina. Kul att du kommer tillbaka, Ester, och möter Gud här på den här härliga platsen. Och var det kusiner med också? Och ja, vad trevligt. Är hela familjen här? Ja, vad roligt. Jo, så här då. Så här brukar man säga. Och ibland kan undervisningen vara väldigt bra. Och så har man, säger man, Apostlagärningarna 2 handlar om fyra ben. Och så tar man Bibeln, brödsbrytelsen, och så tar man bönen och brödregemenskapen. Färdigt. Men det är inte bara fyra ben. Alltså det är väldigt, ibland kan det vara bra med förenklingar om man ska liksom jobba med kanske en grupp och bygga upp. Men då tar man bort viktiga saker. Så använd de här benen. Men det är inte bara fyra ben, och det står inte så att allting byggde på fyra ben. För att allt ska börja på B. Och brödregemenskapen, hur roligt är det för kvinnorna? Att liksom bara kalla den första församlingsgemenskapen för brödragemenskapen. Det är helt otroligt. Men det finns där i våran historia att vi vill liksom förenkla det hela. Så kör man bara på de här. Och då tog man bort liksom det som började. Det som började innan allt det här härliga händer. I Apostlagärningarna 1 eller Apostlagärningarna 2. Vad är det för någonting? Det är att alla väntade uthålligt i bön. Alla väntade uthålligt i bön. Och det verkar inte vara, de liksom satt ner också. Och de skulle vänta på den heliga andes kraft. Sen så hör nu, alla blev uppfyllda av den heliga ande. Och alla de här 120 talade i tungor. Dessutom var det en fysisk manifestation med liksom en kraftig vind. Så den första församlingen föds på ett övernaturligt sätt och fyller alla de troende med den helige andes helighet och härlighet. Och alla får ta del av andens gåva att tala nya tungor. Och nästan alla i Jerusalem tyckte att de var knäppa i huvudet. Att de betedde sig som fulla. Men nästan alla upplevde också att det här är övernaturligt, det här är tecken från himlen. Och man kom just den här dagen, för det var traditionen, så kom man den här dagen tillbaka till Jerusalem, fast man bodde i andra länder. Så kom man och sökte Gud, både judar och gudfruktiga människor som sökte judarnas Gud. Och de hör just sitt eget språk talas av enkla människor, de första kristna, som prisar Gud på deras språk, som de bara vet kan inte deras språk. Så de är så öppna när Petrus predikar, därför det har skett något övernaturligt. Och han liksom får smärtsläge, och han predikar evangelium, och han profeterar ut budskapet, så att 3000 i alla fall omvänder sig. Och det är det riktig omvändelse. Det är inte bara handuppräckning. Ja, okej, jag accepterar Gud, utan jag ger mig helt till Gud. Jag betalar priset. Jag kommer att bli förföljd för resten av mitt liv. Kanske hela min familj och släkt tar avstånd ifrån mig. Kanske jag förlorar mitt arbete hos min arbetsgivare. Man betalar ett otroligt högt pris. Sedan så döps man. Halleluja. Så det här är en så viktig start. Men efter det här så ska församlingen byggas upp. Och då är det första man säger är att they were devoted, som du sa så härligt. Alltså de var så övercommitted, står det i någon engelsk översättning också. De var så överlåtna och trogna. För överlåtelse och trohet är så starkt. Och de var så överlåtna och trogna till apostlarna, som de kallar nu, lärjungen kallas för apostlar, till deras undervisning. De var helt överlåtna och trofasta och trogna. Det fanns inget utrymme för kompromiss och fria tolkningar. Här liksom var det den här läran och det här ordet, det tror vi på. Och då hade man ju på den tiden bara gamla testamentet. Hänger ni med nu? Sen så skapas det ju, så vi kan ju inte förkasta det som är grunden för hela bibelordet. Men utifrån det tolkade man evangelium och Jesus. Och så därför har vi troheten, som jag kan säga som att hålla fast. Guds ordet, apostlarnas lära. Och vad är det nästa? Efter det så är det, ja, ni vet, jag vet inte vad ni kallar gemenskap. Är Facebook en form av gemenskap? Visst är det lite gemenskap? Man har lite tråkigt. Jag har lite tråkigt nu. Vad det är mötet, jag går ut och kollar lite. Ah, har den gjort det? Åh, han har varit på toaletten idag. Intressant. Han, okej. Han har sett en katt. Det är ju jätteintressant. Men sen så kan det vara lite djupare grejer också man chattar. Men det som står här, ordet för gemenskap, är grekiska koinonia. Koinonia. Och det ordet för gemenskap, det fellowship är inte, men svenskan är rätt bra. Gemenskap. Det handlar om en utgivande gemenskap. Inte en självisk gemenskap. Inte en gemenskap där man går till kyrkan för att få någonting, utan där man är kyrkan och man är med och ger och tar emot. Och koinonia används när en man och kvinna gifter sig, så går man in i förbönd med varandra och lovar varandra vad då? Trohet i nöd och lust. Så ska det också vara i Guds församling, gemenskap. Det är trohet i nöd och lust. För vi tillhör samma Herre. Vi har samma frälsare. Vi har samma mål med livet. Och vi är också varandras lemmar till tjänst. Så om du säger så här: jag gillar inte gemenskapen, eller ingen bra gemenskap, då har man inte riktigt förstått vad det handlar om. För du är en del av gemenskapen. Däremot kan man säga att vi har inte bra gemenskap. Är ni med? Så att man är med och bygger gemenskapen. Man är med och ger sig in i en gemenskap och i en relation. Man säger ju inte så här, om man har en relation med någon: du har ingen bra relation. Utan det är ju vi som inte har en bra relation. Det var lite djupt. Så att kyrkan är inte heller någonting man besöker. Man går till den platsen. Man tillhör. Man är med. Man är ett med kyrkan. Så den första församlingen var koinonia gemenskap. Det var förbund. Och sen så står det också brödsbrytelsen. Då tänker man, vad är det här? Jo, när de hade nattvard så var det inte riktigt som vi när vi har nattvard. Utan de åt, de hade fantastisk gemenskap och de var tillsammans och käkade kvällsmat, som vi säger. I samband med det hade man också den här förbundsmåltiden. Och man kunde också bjuda in människor som var fattiga och andra människor som var där. Men själva förbönsmåltiden var bara för de som hade ingått förbundet. De som var frälsta, som hade låtit döpa sig och ingått förbundet genom dopet. Så förnyades också förbundet, blodsförbundet, genom att fira en nattvard. Och så hade man den här brödsbrytelsen. Den var inte i offentliga samlingar för vem som helst och så vidare. Men den var i hemmen. De var tillsammans, firade den här måltiden. Och så sa man, nu handlar det om Herren. Och så förklarade man förbundet. Och den som är i förbund med honom tar också del av nattvarden. Och så byggdes den första församlingen upp och påminnes om vad Jesus hade gjort. Och det är också bra för att odla gudsfruktan och tacksamhet till Jesus. Vi säger så här, gör det här i husgrupperna. Gör det oftare än vad du redan gör. Kanske vi gör det varenda vecka, men man kan göra det ännu oftare. Alltså, det här tror jag är någonting som vi har tappat bort. Därför att vi har gjort det till en religiös ceremoni. Alltså, när ni ändå fikar och äter, så säger liksom, ja, nu har vi liksom, nu tar vi också nattvarden. Behöver liksom inte göra det till en extra religiös ceremoni. Ha det tillsammans i gemenskapen. Jag vet någon, vi skulle ha en sån här, vi hade den första husgruppen. Och så tänkte jag, vad härligt, jag ska dokumentera. Så tog jag ett kort. Så här, du kan ju inte ta ett kort i den här heliga. Så tänker jag, okej. Liksom, nu tänker vi olika. Det här är en naturlig gemenskap, men också en helig gemenskap. Men det handlar inte om att vi inte får ta kort. Förstår man, kan liksom, plötsligt så är det heliga som finns. Det är en del av församlingen. Men vi ska tänka på Jesus. Vi ska inte bara äta för att vi är så hungriga och glömma bort Jesus. För då vanära vi honom. Och då dricker vi också en dom över oss, äter en dom över oss om vi inte förstår vem det är vi gör för det. Dessutom så ska vi rannsaka oss själva. Och det är vi inte så bra på. Men vi är otroligt duktiga och skickliga på att rannsaka andra. Eller hur? Så istället för att ta kafferep och rannsaka andra människor som inte är där, så ska vi ha förbönsgemenskap med Jesus och rannsaka oss själva och våra liv. Och få frid med honom och frid med människor. Det är en bra omvändelsebild, va? Så det är liksom lite grann tvärtom. Sluta fika, prata skit. Börja fira nattvard och bekänn dina egna synder. Få frid med Gud. Lev tillsammans i renhet och trohet och uppbyggelse med andra. Det måste vara en skillnad på oss och andra folk. Håller ni med? Det skapar ju också respekt. Jättestor respekt när man gör på det sättet. Och sen så blir ju husgruppen och gemenskap på ett helt annat sätt. För vi firar ju nattvard. Då kan vi liksom inte bara lulla och prata precis som vi alltid gör annars. Välkomna ni som har kommit in i den här härliga bibelstudiet. Vi är snart klara här om någon minut. Mer. Vad var det mer än brödsbrytelse? Det var någonting mer. Bönerna, ja. Alltså det började med bön. Det uppehålls med bön. Och det avslutas med bön. Så bön får inte bli en programpunkt. Nu har vi bönen, du vet. Nu ska vi be. Och så är han inte här som brukar leda i bön. Hur ska vi göra nu? Då får vi läsa någon bön. Utan bön är det hela tiden. De bad hela tiden. Och de bad tillsammans. Och många tycker att det är motsägelsefullt. För Jesus säger, när du ber ska du gå in i din kammare. Stäng dörren. Ingen ska veta att du ber. Och så tycker man, men varför bad de första kristna alltid tillsammans? Alltså det är ju inte så att det ena motsäger det andra. Men det finns tid då vi bara är ensamma med Gud. Där vi inte, som Jesus säger, vi ska inte be för att andra människor ska tycka att vi är andliga. För det är ett skådespel. Men vi ska be tillsammans. Och vi ska leda i bön tillsammans. Och vi ska ropa till Gud tillsammans. Men det får inte vara skådespeleri och hyckleri. Så låt ingen människa ta bort de här goda sanningarna. Med tungotal eller den gemensamma bönen och så vidare. Eller att göra det lite förenklat. Ta in hela Guds ord. Hela Guds ord. Var det slut där? Vad var det mer? Fruktan kom över dem. Bävan kom över alla. Wow. Vad hände mer? Skjut. Var det slut än? Under och tecken finns med också. Lova att vara Herrens namn, säger alla karismatikerna. Och så sätter de i halsen sen. För det står att de sålde allt och delade ut allt vad de ägde. Så det här med att man, nej men vi ska inte ha något socialt evangelium och vi ska liksom inte, det här kan vi inte ha och det är farligt med det sociala evangelium. Men hallå, det är Jesus, det är socialt evangelium och det är karismatiskt. Det är hjälpa människor och det är tala i tungor och bota sjuka och under och tecken. Det är både och. Så gräv inte ner dig i något dike eller i något fack, utan det är både och. Det är både att hjälpa och tjäna och de fattiga och jag vet inte, jag ska landa där, men jag tror ni att jag har fördomar? Inte tror ni att jag har fördomar? Nej, tack. Men jag har jättemycket fördomar. Jag är bara är sån, jag tror jag är uppväxt sån. Jag är på möte i Motala. Och så ska mötet börja och så var snällare med i den här församlingen. Och de rullar fram en man i rullstolen, han får sitta längst fram i sin rullstol, en ung man kanske i 30-årsåldern. Och sen var det en kvinna också från Afrika. Hon fick också sitta längst fram. Tänker, det är ju nästan som i våran församling det här. Alla får utrymme. Det var bara nästan de som satt längst fram, de andra satt väldigt långt bak. Visst var det en härlig början på mötet. Vi är där liksom mitt i sommaren och tänkte, det är ett härligt möte det här. Då tänker jag liksom, den här kvinnan från Afrika, hon gick fram och ledde gudstjänsten. Förstår ni att jag hade fördomar? Hon ledde gudstjänsten och precis som att väldigt liksom vilken auktoritet. Och han som satt i rullstolen, han predikade. Då förstår ni liksom, vad hände här? Vad gör jag då? Jag gör det förbjudna. Jag kollar upp namnet. Och jag googlar, vem är den här mannen som ska predika? Förlåt mig, förlåt, jag bekänner. Då läste jag så här, att han var ungdomsledare. Jag tror att han var det redan då. Han är med om en olycka. Jag tror det var en motorcykelolycka. Och besittandes rullstol. Han får massor med pengar på försäkringen. Han lägger allting och startar ett barnhem. Tror ni att jag lyssnade på den här killen? Han stod inte och skrek och hoppade inte och hade inga checka poänger. Han talade Guds ord och jag bara var så öppen. Det förstår ni va? De här två är gifta och de är andra assisterande pastorer i Motala. Så du vet att allting bara snurrar. Och döm som är går fram och säger det till honom efteråt också. Ja, det är fördomar och sådär. Men man ska ju bekänna sina synder, eller hur? Ja. Jag tror att vi skulle öppna så många hjärtan genom att göra gott, hjälpa människor, eller hur? Offra oss själva. Men det handlar någon gång om att någon blir frisk när vi ber för dem. Någon blir uppmuntrad, någon blir tröstad, eller någon får en 500-ring, eller någon får ett hus. Så öppnas hjärtat för evangelium. De första kristna levde ut det här. Och sen så står det, vad gjorde Gud? Varje dag med människor frälsta. Och så uppfyllde han dem med glädje. Halleluja! Alltså de var jätteglada. Och människorna i Jerusalem tyckte om dem. Som jag tror är det största miraklet någonsin. Utav alla liksom. Va? Var de tror jag att de var omtyckta? Förutom det här med fruktan och tungotal var lite. Men de var bara tvungna att älska dem. Det var någonting så härligt över dem. Så det finns hopp för Guds församling. Men vi behöver hans härlighet och vi behöver väckas på nytt. Amen.